Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! När jag var tonåring på 1990-talet var hon Sveriges svar på Oprah Winfrey. Journalisten som fick världens främsta celebriteter att gästa hennes intervjuprogram i TV. Idag gästas jag av intervjukonstens Yoda, Stina Dabrowski. Ämnet är just konsten att intervjua. Och med utgångspunkt i hennes kändaste intervjuer diskuterar vi hantverket bakom ett lyckat samtal. Dabrowski berättar bland annat om hennes bästa och värsta intervjuer, hur man får människor att öppna sig och om frågan hon aldrig borde ha ställt till Madonna. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till min podd, Stina Dabrowski.
Tack, Benjamin.
Det var så roligt, när du och jag mejlade fram och tillbaks så skrev du så här att jag kommer gärna med och kommer till din podd, men om du har någon annan inbokad där så gör den inte särskilt mycket, för att livet utanför mediebruset trivs jag oändligt bra med. Och vad är det som gör att du inte lockas av mediebruset längre?
Ja, men jag tycker att sen jag gick i pension så har det öppnat sig en ny tillvaro som är så underbar. Det är liksom total frihet, total kravlöshet, total närvaro, ingen stress, ingen press, bara roliga saker hela tiden. Och min erfarenhet av medialivet är ju ganska lång. Jag var väldigt stressad och pressad ofta. Jag var liksom förknippat med prestation, och att vara med i olika mediasammanhang gjorde nästan alltid ont.
Ja, men spännande. Vi kommer ju prata om dina misslyckanden och dina framgångar, för de är ju många också. Jag tycker det är fint i de två böckerna som du har skrivit. Där är du väldigt generös med dina tabbar. Och det är ju faktiskt väldigt spännande och lärorikt för en sån som mig som håller på med poddande, att vad är det man kan, vilka fallgropar finns det? Så det vill jag att vi pratar om också.
Mm.
Men den första frågan, det är ju ändå att du hade ju en lista med varenda världskändis. När jag var tonåring på 90-talet så var det Stina Dabrowski som... Du var ju liksom Oprah Winfrey.
Oj.
Ja, men lite här i Sverige var ju du... Ja. Det är lite roligt, Filip och Fredrik tror jag kallar det DDR-Sverige. När, på den tiden på 90-talet, när en tv-personlighet kunde ta så mycket utrymme och vara så framgångsrik. Det är svårare idag, föreställer jag mig.
Ja.
Och du var ju ändå en sån som hade alla hos dig. Och jag vill bara nämna bara ett par, ett axplock av dem som du har haft så folk förstår. Hillary Clinton, Gaddafi, Jane Fonda, Dalai Lama, Arnold Schwarzenegger, Nelson Mandela, Madonna, Dolly Parton, Yasser Arafat, Thatcher, Leonard Cohen, Maradona och drottning Silvia.
Gorbachev glömde det.
Gorbachev också. Ja, men kan du börja med att berätta, hur fick du tag på de här personerna?
Ja, men det var ju inget, det var ju liksom inget mystiskt med det, utan det handlade bara om att jag kontaktade dem och fick nej. Och sen kontaktade jag dem igen och igen och igen med lite lagom mellanrum. Och så tog jag alltid reda på väldigt mycket om dem, så att jag visade att jag var väldigt initierad. Och sen kom de så småningom att upptäcka att jag var väldigt ihärdig. Så att det handlar ju om tidsepok. Jag tror inte det skulle gå idag.
Varför men, då?
Nej, därför att nu tror jag att det är mycket svårare att komma till, och det är mycket mer liksom industri och mycket svårare att få så här face-to-face-intervjuer. Men jag etablerade ju ofta en god relation med deras pressmänniskor och lärde liksom känna dem. Och några få då sa jag, alltså 90, eller jag har inte räknat, men alltså nästan alla sa ju nej hela tiden.
Mm. Ja, det där är spännande. Men vad var det du kunde skriva då som lockade dem?
Ja, då kunde jag till exempel gå tillväga så att Tony Blair höll på med många år. Och då kollade jag hela tiden upp, vad håller han på med, vad håller han på med? Jo, han var där och så höll han ett tal om det och så var han väldigt engagerad i, jag minns inte vad det var nu, men det var någonting med Mellanöstern. Och så skrev jag att jag är väldigt intresserad av att tala om det här som Tony Blair just har hållit tal om och engagerad i och de här frågorna och sådär. Så, alltså smart inställsamhet.
När du tittar tillbaka idag på hela din intervjugärning, är det någon intervju som du är särskilt stolt över?
Jag vet att jag har tänkt så här att om allting skulle raderas som jag har gjort och det bara skulle finnas kvar typ en minut, då vet jag vad jag skulle vilja vara kvar. Då skulle jag vilja ha kvar när Margaret Thatcher vägrar hoppa. Mm. För det tyckte jag var så otroligt roligt. Alltså, jag tyckte jag gillade ju inte henne och tyckte hon var hemsk och reaktionär och hade gjort en massa dumma saker politiskt. Men jag blev så otroligt imponerad av henne som människa och kvinna.
All the people that I interview, I ask them to do something for me. It's kind of a gimmick on my show. And it's to make a jump, just to stand up. And make a jump up in the air.
I shouldn't dream of doing that. Why should I?
Well,
I see no significance whatsoever of making a jump up in the air. I made great leaps forward, not little jumps in studios.
Nej, men hon är jätterolig och smart och vass. Så den intervjun får jag nog säga att jag är stolt över.
Mm.
Men jag är stolt över Gaddafi också, att jag vågade.
Mm.
Och Leonard Cohen har jag gjort ett par intervjuer med som jag faktiskt tycker är bra själv.
Ja, för ni träffades flera gånger.
Ja, bara två intervjuer.
Ja. Och det verkar som att han verkligen öppnade sig för dig.
Ja, vi fick bra kontakt.
Mm. Ja, spännande. Men, och det finns ju, om inte jag missminner mig här, en intervju som sticker ut som den som du tycker är absolut mest misslyckad, som du ångrar att du har gjort. Och det är ju när du intervjuade Jan Stenbeck.
Mm.
Som var en mediamogul och finansman och han ägde ju TV3 och väldigt mycket. Där har jag förstått att du tyckte att du gick långt över hans integritet.
Ja, det var ju så att jag jobbade på TV3 då. Jag har skuttat runt lite på olika kanaler. Och just då var jag på TV3 och jag hade försökt få en intervju med honom i många år. Han ställde aldrig upp överhuvudtaget i media, framförallt inte i TV. Men då när jag gjorde ett sånt här underhållningsprogram på TV3 så sa han plötsligt ja. Och då drabbades jag, tror jag, för första och enda gången av den här skräcken som man ska hålla ifrån sig som journalist. Och det är, vad ska mina kollegor tycka? Att jag sitter här och intervjuar min chef som betalar mig en saftig lön. Och de kommer tycka bara att jag sitter och slickar honom i arslet. Så att jag gick in i TV-studion, det var en direktsänd intervju. Mer upptagen av mig själv på något sätt. Och att jag måste rädda mitt eget skinn än att jag var nyfiken på honom. Så att intervjun blev, tycker jag själv, en... vad ska jag säga? Det var integritetskränkande. Jag frågade honom om hans alkoholmissbruk. Jag visste ju att han var alkoholist och matmissbrukare. Och
det visste nästan alla väl, å andra sidan.
Ja, det är möjligt att alla visste. Men han hade ju aldrig talat om det själv. Men jag fick honom, jag liksom tryckte upp honom åt vägen och fick honom att liksom erkänna att han var alkoholist på ett väldigt otrevligt sätt. Och han ville aldrig mer se mig efter det.
Ja, det var så.
Ja.
Förlorade du jobbet efter det här också? Eller?
Nej, men jag ville sluta själv.
Mm.
Jag trivdes inte på TV3. Jag tyckte det var bilhandlar-TV.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vilka intervjuobjekt skulle du säga är de svåraste då?
Ja, men det är ju maktmänniskor, politiker. Jag avskyr att intervjua politiker. Det är det jag är lyckligast över nu med att vara pensionär. Det är att jag slipper intervjua politiker. Nej, men det var ju inte tvungen att göra förut heller. Jag gjorde partiledarintervjuer ett år tillsammans med Erik Fichtelius, 2002 tror jag det var. Och jag var skeptisk innan, alltså, för jag har aldrig gillat att intervjua politiker. Och det var förskräckligt. Jag tyckte det. De svarar ju aldrig på frågor. Alltså, jag ser ju Anders Holmberg som jag tycker gör ett fantastiskt bra jobb i det här 30 minuter. Men det kräver ju ett enormt tålamod. Det har aldrig varit min starkaste sida. Jag har varit alldeles för känslomässigt styrd. Så jag blev ju förbannad och det syntes på mig. Så det var ingen bra.
Men det finns en anledning att man säger politikersvar.
Ja, verkligen. Ja,
de är hala. Men du nämner ju också personer som Lale. Verkar ha varit svårintervjuad. Christer Henriksson, skådespelaren. Och skådespelerskan Katrin Deneuve ska ju också ha varit oerhört svåra. Alltså, vill du plocka någon av de här figurerna?
Ja, Katrin Deneuve, det tror jag är det absolut värsta jag har varit med om i intervjuväg. Det var en direkt sänd intervju. Och tack kära Katrin Deneuve. Hon vägrade att det skulle tv-sändas. Mm. Annars var det tanken. Men det är jag henne evigt tacksam för. Nej, men därför att jag gjorde en jättemiss i början. Jag nämnde Roche Vadim som hon hade varit kär i och fått barn med som 17-åring. Som sen hade övergivit henne för Brigitte Bardot och massa andra brudar. Och det var ett sånt där hennes liksom stora, stora sår. Och är det något jag har lärt mig som intervjuare så är det att man ska akta sig för såna här känsliga trigger words. Alltså sånt som får människor att gå igång. Men jag gjorde det stora misstaget att nämna honom i början på intervjun. Och hon blev så arg på mig. Så att intervjun blev liksom som en kamp mellan oss. Där hon liksom... Ja, slog mig knockout nästan. Mm. Nästan.
Ja, förlåt.
Nej, men jag kan säga att domaren räknade till 9 innan jag reste mig igen. Och liksom... Ja, det var verkligen en katastrof, den intervjun.
För du har transkriberat den intervjun ord för ord i en av dina böcker. Och hon liksom sluter sig på varenda fråga du ställer. Det är ett kort svar, eller nej, så menade jag inte. Hon ifrågasätter varenda... ord, eller om du har kastat om en mening fel. Alltså det...
Hon hittar fel på allt jag säger. Hon hatar mig helt enkelt.
Och att det går så fort bara för att du råkar nämna hennes exman.
Mm. Alltså, ja, det är vad jag tror. Jag tyckte jag såg det i hennes blick, att då blev det liksom eld i ögonen. Mm. Och det var en miss av mig. Det...
Men du lyckades vända det ändå?
Ja, det vändare vet jag inte om det är överdrivet. Men jag dog inte, eller det blev inte total knockout. För att till slut så sa jag till henne att jag satte ord på situationer. Jag sa att jag vågar nästan inte ställa någon fråga. För varje fråga jag ställer hittar du fel på. Mm. Och det är någonting som jag har lärt mig som journalist, att om det går fel, och det gör det ganska ofta tycker jag när man intervjuar folk, det blir inte som man har hoppats, då är det bättre att formulera det som inte funkar. För då blir man liksom här och nu, och då händer någonting ibland.
Mm. Det där tycker jag är ett väldigt värdefullt råd, för att jag har ju nämnt det tidigare i min podd. Jag träffade Tina Rosenberg, FI-politiken. Då hade jag kanske gjort en 10-15 avsnitt på sin höjd. Och jag säger inte att jag är erfaren nu, men jag har ändå trampat i några av de här klaveren som jag gjorde då. Men det var någonting som händer i den här intervjun som gör att hon är liksom på hugget hela tiden. Och det är, hon känner sig utmanad, tror jag, utan att jag egentligen hade tänkt att det skulle vara någon debatt. Men det blev lite debattigt i vårt samtal. Och där tänkte jag att jag borde verkligen, alltså jag visste inte det då, men efter att ha läst din bok, jag borde ha sagt, vet du vad, det känns som att vi nu har hamnat i någon slags kamp här, eller att du, jag upplever att du är hotad av mina frågor. Mm. Finns det, ligger det någon sanning i det?
Ja, är det någon, ja precis.
Mm. Mm. Så det är en väldigt fin metod som också kan föra samtalet vidare.
Absolut.
Till.
Absolut, mm. Jag har vänt ett antal intervjuer just på det sättet.
Mm.
Be mig inte några fler exempel, jag kommer inte på någonting just nu, men jag vet att jag har varit med om det flera gånger.
Mm. En annan aspekt som jag vill att vi pratar om, det är att du, när man tycker om intervjupersonen för mycket, alltså som egentligen motsatsen till det här som vi pratar om med typ Jan Stenbeck eller Katrin Deneuve, att hamna i en situation där man beundrar personen så mycket så att man blir lite okritisk. Och jag vet att du pratar om det när du intervjuar Nelson Mandela, som är en sån här person som var, och han var helgonet själv, men har ju faktiskt också varit med i terrorverksamhet och sånt. Så vill du nämna lite hur man gör för att inte bli för gullig?
Ja, jag tror väl att jag var för gullig i den intervjun. Mm. Alltså jag minns, dels så var det som du så ofta är, väldigt jobbiga omständigheter omkring, och de skulle halvera intervjutiden och jag skulle intervjua tillsammans med någon annan journalist. Så att det var så här pressat och stressat. Och sen kommer han inskridande, det gjorde han inte. Han kom in haltande, han gick väldigt illa, han var gammal redan då. Nej, men det var liksom nästan som att träffa Jesus, kändes det. Alltså han hade sån fantastisk utstrålning. Annars har jag aldrig blivit imponerad av någon. Eller liksom känt såhär, nu ska jag träffa Madonna. Eller, det tycker jag lärde mig ganska snabbt. Att människor är människor när man träffar så här, som du och jag gör nu. Då inser man liksom att vi är alla ungefär likadana. Men Nelson Mandela hade en air av godhet, visdom, kärlek. Alltså han var exceptionell, verkligen. Så att om jag nu ska säga hur jag gjorde för att inte... Jag minns faktiskt inte riktigt, men jag kommer ihåg att jag kände så här att jag sitter liksom bara och ler. Jag bara... Jo, jag tror att jag frågade honom själv vad har du begått för misstag eller något sånt där, och då kom vi in på grejer, men nej, jag minns inte.
Ja, men det du skriver i din bok, det är ju att han har ju ändå, alltså vad heter de? ANC, ja. Som var den organisation som jobbade mot apartheidregimen. De hade ju innan han hamnade i fängelse, så hade ju de bombat och mördat människor.
Det var en terrorverksamhet.
Det var en terrorverksamhet. Och även om det var absolut för en god sak. Och jag menar, de svarta hade ju en fruktansvärd situation i Sydafrika. Men det var ju ändå oskyldiga människor som dog. Och det vill jag minnas att du pratar om. Att du ändå till slut förstår att det här måste vi ju ändå prata om. Också att kan man kämpa till vilket pris som helst.
Mm, mm.
Och att det är där jag tänker att det hade ju kunnat sluta med att du inte ens nämnde det. Och det är ju lite konstigt.
Ja, det hade varit väldigt konstigt. Men alltså, tyvärr måste jag erkänna att jag kommer inte ihåg. Jag skulle behöva titta på den intervjun igen.
Men vilka skulle du säga, du har ju nämnt några, med så här fallgropar som man kan göra som stänger intervjuer?
Ja, alltså en av de vanligaste, det är ju det där när man är så glad över att man har fått en intervju, eller man får träffa någon människa, som jag vet att du är väldigt förtjust i, Lena Andersson. Alltså att man blir så förtjust så att man vill bara liksom sola sig i glansen och ligga bra till. Och det är en vanlig, väldigt vanlig fallgrupp.
Har du märkt det i mina intervjuer med Lena Andersson också, eller?
Nej, det har jag inte.
Nej?
Nej, det har jag verkligen inte.
Nej.
Det är ju stor skillnad på att säga att man tycker respektera någon och uppskatta vad någon har gjort och att sola sig i glansen. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det var synd, jag borde ha lyssnat lite kritiskt så där. Det hade jag kanske kunnat hitta, men nej.
Nej, för att i min senaste intervju med Lena Andersson där vi pratade om folkhemmet, där är jag faktiskt, försök i alla fall, ställa kritiska frågor. För hon, även om jag beundrar henne jättemycket och tycker att hon är en väldigt skarp hjärna, så har hon också ibland... Men det jag inte håller med nu, just kring vår diskussion om folkhemmet, försöker jag i alla fall peka på ett par sådana saker. Men förlåt, tillbaks till dig. En fallgrop är,
fallgrop är det där och när man är för förtjust. En annan fallgrop, det är när man blir arg. Och det har jag blivit ett antal gånger.
Du har sunat till på intervjupersonen under intervjun?
Ja, till exempel när jag gjorde partiledarintervjuer. Och då går det ju käpprätt åt skogen. Alltså man ska försöka hålla sig neutral. Det har jag verkligen lärt mig. Det som skådespelare, eller som Inga Tidblad, eller vem det var som sa det. Att som skådespelare, du behöver liksom inte hålla på och grimasera och visa att du är glad eller ledsen. Utan låt åskådaren projicera sina känslor på dig istället. Och det har jag lärt mig som intervjuare. Att det är väldigt mycket bättre att hålla sig neutral än att liksom uttrycka en massa känslor i frågorna.
Jag tänker på så här, några exempel som du har i dina böcker. Det är när att ställa för plumpa frågor också. Att det finns vissa frågor som bara dödar intervjun. Och du har två exempel som jag tycker är... Det är modigt att ta upp dem. Men den ena är ju med Madonna. När du frågar henne hur många aborter hon har gjort. Den frågan är kanske inte ens särskilt intressant.
Nej, jag tyckte att den var intressant därför att hon är ju katolik. Och abortfrågan var väldigt aktuell då. Och jag hade läst mig till att hon hade gjort ett antal aborter. Jag har ingen aning om hur många, men det var fler än en i alla fall. Och så, jag vet inte om det var någon blandning av... Ja, träffar jag nu Madonna, då ska jag väl fråga henne om liksom riktiga saker. De ville ju alltid bara att man skulle göra reklam för skivan när man gjorde såna intervjuer. Mm. Men jag satte liksom en heder i att inte hålla på och fråga om skivorna, utan ställa mer personliga frågor. Men alltså att i det sammanhanget, en sån här, jag kallar det för tandläkarintervjuer, när man liksom fick sitta på kö utanför och så fick man komma in och så fick man pricka en halvtimme. Ställa en så personlig fråga på det sättet. Nej, jag tycker det var hemskt. Men jag har också tänkt att i efterhand sådär att det gjorde ju kanske också att det var lite spännande att se mina intervjuer, för att jag kunde liksom ställa en sån här fråga som man inte bör ställa. Men det var ju intressant att se hennes reaktion. Och jag frågade ju Michael Jacksons syrra om hon var oskuld. Mm. Det var ju också liksom långt under...
LaToya Jackson.
Ja, precis. Men det hade jag ju aldrig ställt när jag blev liksom äldre och mognare. Men det var säkert lite spännande att titta på de intervjuerna.
Mm. Ja, men och det är en viktig poäng som du tar upp här. Det är ju att det finns intervjuer som görs idag där några av de här självklara frågorna, nu vet jag kanske inte om abort, att ställa en fråga om hur många aborter någon har gjort är en självklar fråga, men det finns frågor som är så här, det här är väldigt självklart, och så ställs inte den frågan för att den kanske är lite för känslig. Och där tycker jag att du genomgående i din gärning, när jag har tittat igenom många av dina intervjuer, så har du liksom tar upp det som man ändå till slut vill veta någonting om. Och det tycker jag Martin Wiklin, som har söndagsintervjun i P1, han gör ju också det, att den här personen som kommer idag, vi behöver ändå avhandla just den där känsliga frågan, och det kommer komma om 32 minuter, så kommer den frågan komma. Så det är ju ändå viktigt, så att jag förstår att när du kontextualiserar det på det sättet, att det kanske var viktigt att få höra vad en katolik tänker om en abort.
Ja, fast jag tycker det var fel att ställa en sån fråga i det sammanhanget. Jag har aldrig besvarat en sån fråga själv.
Nej. Kan man backa bandet om någonting sånt händer i en intervjusituation? Kan man be om ursäkt, påtala och på något sätt börja om från början? Går det att hitta tillbaka?
Alltså det tror jag att du skulle kunna göra om du sitter med någon så här som vi sitter nu, och det är liksom ingen riktig tidsbegränsning och vi har liksom alla möjligheter att reparera. Men när man sitter omgiven av en massa ilskna assistenter och du har prick en halvtimme på dig, då finns det ingen chans. Jag menar, hon har, alltså, det är många som har hatat mig. Katrin Deneuve hatar mig, Madonna hatar mig, Latoya Jackson hatar mig, Stenbeck hatar mig. Alltså det har kostat ett antal fiender, eller vad man ska säga.
Mm, men också till priset att du var ju den största journalisten då.
Det tror jag inte alls alla håller med om, men tack så hemskt mycket för att du säger det.
Ja, men alltså, du hade ju i alla fall, gästlistan var lång, och det var ju personer som, jag tänker till exempel Ludmilla Enqvist, valde ju att tacka ja till att bli intervjuad av dig, trots att hon måste ha fått oändligt många frågor från journalister.
Fast hon ångrade sig. Tyvärr.
Ja.
Det var jättejobbigt, kommer jag ihåg, för att jag har gjort så när det har varit personer som absolut inte vill och är väldigt rädda, så här, då har jag sagt att, men du kan få se intervjun efteråt, och om du inte tycker om den då, så sänder vi den inte. Jag gjorde så med henne och med Erik Penser och med någon mer. Däremot har jag aldrig sagt så att då kan vi ta bort det som inte passar. Så har jag aldrig sagt. Så gör ju väldigt mycket tidningsjournalister nu för tiden. Om någon ringer, det händer ju fortfarande ibland att de ringer, då säger de alltid så här: ja, men du skulle inte kunna få intervjua det. Du får gå in och ändra allting. Du får liksom bestämma själv vad du vill ha med och inte vill ha med. Det tycker jag är total brist på integritet. Alltså. Mm. Men när det gällde Ludmilla så ville hon inte. Och så lyckades jag övertala henne. Och så gjorde jag intervjun. Men sen hade hon verkligen vånda inför att intervjun skulle sändas. Det hade hon.
Var det för att du fick henne att öppna sig för mycket? Eller?
Ja, det måste väl ha varit. Alltså, jag tror att det var så här, att det hade varit så mycket smärta för henne. Alltså, så gå från att vara så älskad till att bli så hatad. Och det priset var så högt. Och hon förstod att om hon skulle framträda i en intervju, då skulle det här hatet sätta igång igen. Och det gjorde det antagligen också. Många kanske kände att de fick en förståelse för henne.
Mm.
Men många var säkert hemska mot henne. Det kan jag tänka mig.
Och det här är innan näthatets tid. Så då kan man ju tänka sig ändå vad hade hänt idag om hon hade klivit fram. Det hade varit fruktansvärt.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Kan vi prata lite grann om frågorna som ställs? Alltså hur viktiga är frågornas formulering för att få personer att öppna sig?
Ja, då har jag ju gått på en intervjukurs hos en kanadensare som heter Savatsky, som är väldigt känd i journalistsammanhang, och som är en sån här guru. Och han säger ju att svaret beror alltid på hur frågan ställs. Och jag håller inte med honom, för jag menar att det absolut viktigaste är att det uppstår någon slags förtroende. Sen är det inte hela världen om jag formulerar frågan lite sämre. Finns inte förtroendet, så kan jag formulera frågorna hur bra som helst, men du är ändå en stängd dörr. Jag har ju ägnat enormt mycket tid åt hur jag har formulerat mina frågor. Och ännu mera tid nästan åt hur jag har disponerat intervjun. Alltså att i början ska det vara frågor som får personen att känna sig bekväm och öppna sig och komma igång och prata. Och så att det uppstår kontakt. Och sen ju närmare slutet man kommer, ju tuffare och jobbigare blir frågorna. Och den sista frågan hade jag nästan alltid ont i magen inför. Så att det är väldigt viktigt hur man formulerar frågan och hur du lägger upp intervjun. Absolut. Frågorna ska till exempel vara öppna. Alltså man ska inte kunna svara ja eller nej på dem, utan du ska liksom tvingas berätta lite mer. Och ja, de ska inte innehålla såna här trigger words. De ska inte få, alltså om jag ställer en fråga till dig, ska jag inte ta upp ditt känsligaste ämne och nämna det. För då börjar det snurra i ditt huvud och du, frågorna ska vara neutrala, men tuffa. Alltså journalisten ska inte komma med mikrofonen som en picadoll och liksom trycka upp dig mot väggen och hota dig. Utan frågorna ska vara tuffa, inte du.
Mm. Men de som kom till dig då och hade sett tidigare intervjuer borde ju ändå kanske känna till ditt förfarande. Att, var det någonting som du hade, som du tänkte på? Att nu vet folk att det kommer komma en tuff fråga här i slutet.
Nej, det tror jag faktiskt. Alltså för det första, alla internationella personer som jag har intervjuat, de har ju aldrig sett en enda intervju av mig. De hade ju ingen aning om vad det där var för liten svensk brutta som kom. Mm. Och svenska intervjupersoner, jag vet inte om man tänker så. Tänker du så nu när du tittar på tv och ser intervjuer? Alltså jag tror inte man analyserar så där. Men jag tror att de flesta anar ju att ju längre intervjun lider, ju större risk är det att det kommer någon fråga som är lite kontroversiell.
Mm. Vad skulle du, om du skulle formulera en klassisk tuff fråga då? Kan du ge ett exempel på en så här, det här är en tuff fråga. Om vi säger, vi tar ett exempel, att du ska ställa en tuff fråga till här på den listan som jag framför mig. Du träffade Dolly Parton. Mm. Säg som ett exempel bara, vad är en tuff fråga till henne?
Åh, herregud. Ja, det, alltså, att ställa en tuff fråga till Dolly Parton, det är ju väldigt, väldigt svårt. För att vara mer helgonförklarad och älskad än vad hon är, det tror jag inte går att vara idag.
Skulle det kunna vara att det är fel med plastikoperationer? Att hon står, ja, för det, ett
vrångt kvinnoideal? Det pratar jag med henne om. Och vet vad hon sa då? Då sa hon så här: du, jag undrar om inte du ska tänka på det. Jag tycker det börjar bli dags. Så hon var ju så jäkla smart och bra. Alltså.
Ja, rolig.
Det är ju så konstigt att hon har kunnat bli en ikon. För hon är ju ett exempel på en kvinna som totalt har förstört sig själv med operationer. Alltså hennes lidande tror jag ingen anar vad hon går igenom. Och när jag intervjuade henne, då hade hon väl nyligen gjort någon ögonoperation eller sånt där, så att det rann hela tiden. Alltså, men det är inte bara att det gör ont och är farligt att operera sig, utan du får ju dessutom en massa oönskade bieffekter. Så att hennes öga rann, så fick komma hela tiden och torka upp. Hon är ju ett plastmonster egentligen, men hon är underbar. Jag tycker också det, jag har världens respekt för henne. Men det hon har gjort med sig själv är ju sorgligt.
Mm. Men det kanske ändå är en tuff fråga, eller?
Absolut, men man måste ju formulera det. Nu kommer jag inte ihåg hur jag formulerade den då. Det är ju verkligen en fråga man måste fundera väldigt mycket över hur man ska formulera. För att hon inte bara ska liksom slå tillbaka.
Mm. Hur skulle du säga, vad är de bästa knepen för att få folk att berätta sånt som de egentligen inte vill berätta?
Ja, det är att få dem att glömma allting annat. Alltså det är ju så, när man blir förälskad, då älskar man ju, då vill man bara berätta allt om sig själv. Och därför att man känner sig så sedd av den man blir förälskad i. Va? Det är ju det. Och jag har ju försökt göra att människor ska känna sig sedda. För att då är det som att, då tror jag att vi har en medfödd lust att dela med oss och berätta saker. Man har ju liksom en drift att göra det på något sätt. Att berätta om sig själv.
Men hur gör du det i en intervjusituation på, say, 2 timmar med en världskändis? Hur lyckas du bli så liksom förtrogen med personen så att man öppnar sig?
Ja, det är väl egentligen bara två sätt. Det ena är att jag är så väl förberedd så att vad den här personen än börjar prata om så vet jag precis vad det handlar om och kan ställa relevanta följdfrågor. Alltså, vad, om vi skulle prata med varann nu och så säger du någonting, Kenta gjorde det och det. Ja, och då vet jag precis vem Kenta är och precis vad du har varit med om ihop med honom och sådär. Jag tror att det är det som gör att människor känner sig sedda. Det är att de märker att jag vet allting om det. Många sa till mig efter intervjuer eller under intervjuer, hur kunde du veta så mycket om mig? Mm. Jag vet att Hugh Grant intervjuade jag och sen hade han varit ute med Filip Hammar på kvällen och så hade han sagt till Filip Hammar, ja fan, jag har suttit i intervju hela dagen och det var en kärring, så hon visste allt om mig, hon visste liksom mer än min egen morsa. Så att det är det, att man ska vara så väl påläst. Det här vill inte studenter höra, för det är ju jättejobbigt, det är ju väldigt väldigt arbetskrävande att ta reda på allt. Men det i kombination med total närvaro och att lyssna. Mm. Och det är inte så lätt.
Avslutningsvis då, Stina. Hur tycker du att intervjuer åldras? Jag vet inte om du har tittat på dina alster på senare år. Har du gjort det?
Nej, det har jag inte gjort mer än undantagsvis. Jo, vet du vad jag såg faktiskt häromdagen? Jag hade intervjuat Mia Farrow. Jag hade varit hemma hos henne. Det går ju en serie på HBO nu. Och då kom jag ihåg att, men herregud, jag var ju där och jag frågade ju henne om, du vet, Woody Allen anklagades för övergrepp på hennes yngre dotter. Och sen så blev han ju ihop med hennes, en annan adoptiv dotter. Så då tittade jag på det programmet. Det ligger på TV4 Play nu.
Det heter Allen versus Farrow.
Ja, det heter den serien, ja. På HBO.
Mm. Ja, okej, du tittade på ert.
Jag tittade på den intervjun. Jag gjorde ett hemma hos henne med alla adoptivbarn och på samma ställe som den här HBO-serien nu spelar sig. Och det måste säga att jag tyckte min intervju faktiskt var bättre än hela den här serien. Mm. Jag ställde precis var enda fråga. Jag ställde mer frågor än vad de gjorde på över fyra timmar. Därför att en av de saker som jag tyckte var så skumt med henne, det var det här. Hur kan man få adoptera 14 barn? Hon hade 14 barn. Jag tror att det var 3 biologiska.
Och resten adopterade. Det är en otrolig mängd.
Det är ju något sjukt med det. Alltså när man betänker att varje barn har en traumatisk bakgrund på ett eller annat sätt, har blivit övergivna.
Vad svarade hon på det då?
Hon svarade, tror jag, att hon har alltid älskat barn och det är det hon tycker mest om av allting, att vara med barn, och att hon har så mycket att ge och det ger henne så mycket.
Ett politikersvar. Nej, skojar.
Nej, men, ja, nej, men den är faktiskt intressant. Och så har jag sett Leonard Cohen, en av de intervjuerna, ganska nyligen. Men annars så ser jag aldrig på någonting.
Hade du gjort någonting annorlunda idag? Eller vad tänker du? Finns det någonting som har åldrats? Eller är det tvärtom? Är det kaxigt? Eller vad är dina tankar när du ser de två intervjuerna?
Nej, jag tycker de står sig nog faktiskt ganska bra för tidens tand. Jag kan ju säga att sådana här Madonna och alltså vissa sådana här intervjuer där jag har ställt så här kaxiga eller olämpliga frågor, det hade jag ju aldrig ställt idag. Men det är lite underhållande att titta på.
Mm.
Men jag förstår vad du är ute efter. Det är en väldigt bra fråga. Alltså, hur har intervjuandet utvecklats så att säga? Om man tänker på sådana här radioröster, om man spelar upp radioröster från 50-talet och de talar så här och blablabla. Så borde ju intervjuerna ha åldrats, alltså att man talar på ett annat sätt, att man kanske är mer bedus eller mindre bedus. Jag vet inte. Jag tycker ju också att Martin Wiklin är väldigt bra.
Mm. Men en sak som jag vet inte om du är medveten om, det har florerat i sociala medier. Dels den här intervjun med dig och Madonna, där det egentligen inte är avsnittet om abort frågan, utan det är lite grann där du frågar om hennes sätt att dansa, vad skiljer den mot en strippas? Ja, men klassisk sociala medier, man tar någonting ur sin kontext,
ja,
och sen så visar man dels den, och sen så är det intervjun med Yasser Arafat,
uh-huh,
där du vill att han ska ta av sig palestinasjalen, du vill se hur han ser ut under den här turbanen eller hans palestinasjal, och där är det någon då som hade lagt ut där som jämförde med att så här, ja, men det här är som en borat intervju, det är alldeles för, gud vad taffligt och påigt det här är. Dels, men vad jag vill säga bara, jag tycker dels att det är fel, därför att det är när man återigen inte tar, när man bryter ut någonting ur sin kontext. Men därför att i den här Arafat-intervjun som jag har sett, han är ju väldigt tuff mot dig. Man skulle kunna vända på det och säga att han är ju rent otrevlig, ganska långa partier mot dig. Så man skulle kunna visa det och säga så här, men titta vad grisig Yasser Arafat var. Men bara sådana saker vill jag höra dig kommentera lite grann. Är det kanske så att idag, sett med dagens ögon, att det är lite för närgånget att be en arabisk ledare att ta av sig sin turban?
Nej, jag önskar nästan att utvecklingen skulle gå åt andra hållet. Alltså, jag är ju intresserad av människan. Och jag hade totalt glömt bort den här frågan till Madonna. Vad är det som skiljer dig från en strippa? Jag tycker det var en jättebra fråga. Alltså, Madonna är liksom en superrespekterad, häftig, liksom mäktig, framgångsrik på alla sätt. Men det hon gjorde då, jag kommer inte ihåg vad det var nu, men det var någonting hon gjorde i någon video. Alltså typ att hon höll på med en sån här stolpe eller någonting.
Hon är supersexualiserad i hela hennes framtoning.
Så jag tycker det var en helt relevant fråga, vad skiljer dig från en strippa? Då tänkte jag, då får hon ju världens möjlighet att prata om kvinnlig medvetenhet och vilken skillnad det är när man gör någonting för att man själv vill göra det, eller om man gör någonting därför att man vill att några killar ska titta och betala eller något sånt där. Så den frågan står jag upp för fortfarande. Och när det gäller det där med Yasser Arafat, alltså allting som gör att man ser att det där är en människa, tycker jag är givande. Ja, han var ju hemsk. Han skällde ju ut alla journalister som ställde kritiska frågor. Det visste jag ju redan innan. Men jag blev ändå chockad av att han var så, han började anklaga mig för att jag inte hade läst på och det var ljug och sådär, trots att jag visste att jag hade rätt.
Och hötte med ett pekfinger så här, ja, i ansiktet på dig. Så.
Ja, han var väldigt obehaglig. Han är nog den obehagligaste personen jag intervjuat faktiskt.
Mm. Men det är ju intressant ändå, det fenomenet. Idag är det ju väldigt lätt att trampa någon på tårna. Mm. Så att det blir, jag tänker det klimatet har ju blivit så väldigt mycket att man kan kränka folk och man känner sig förolämpad och genom det andra. Att man, jag tänker att det är ju så viktigt som journalist. Och jag försöker tänka på det. Det är ju obehagligt. Det är jätteobehagligt att närma sig någon och ställa en obehaglig fråga och orka vara kvar i den. Så att jag kan ju verkligen förstå, inte bara samhället, jag förstår att det är också jobbigt, men där samhället ser det idag som en borat intervju, eller samhället, några personer på sociala medier ser det som en borat intervju, jag tycker ändå att det är lite symptomatiskt för den tid vi lever i, att en sån fråga har idag blivit för intim.
Ja, då säger jag bara mer borat. Då blir jag nästan sugen på att börja göra intervjuer igen. Nej, jag, ja, det, du har säkert rätt. Och jag är ju så extremt lycklig över tajmingen på mitt liv. Alltså jag var 18 år 1968. Jag fick uppleva hela liksom frigörelsen och det politiska uppvaknandet. Och jag fick vara med på tv när alla tittade på de program man gjorde, för det fanns inget att välja på. Och sen fick jag vara med om de kommersiella kanalerna så att jag till och med kunde tjäna pengar på att göra tv. Och sen det bästa av allt slutade jag när de sociala medierna kom. För att jag tror inte, alltså dels hade jag aldrig stått ut med att hålla på och göra reklam för mig själv på Insta och överallt. Och dels så tror jag inte att jag har pallat. Alltså allt det här som nu, så bryr jag mig inte ett dugg om de kallar mig för borat, de kallar mig för grisansikte. Jag bryr mig inte ett dugg om idag. Men när jag var yngre, alltså då tror jag inte jag hade pallat det. Så att om inte jag hade levt under den här perioden som jag har gjort, då vet jag inte om jag hade varit journalist, och nu med hela den här kränkthetskulturen, och du får inte fråga om det, och han frågar henne om barn, och det får han ju inte göra, för det måste man ju fråga män om, det får man ju inte fråga kvinnor. Alltså allt sånt där, det står jag inte ut med.
Nej. Sista frågan är, hur mycket tycker du man ska blanda in sig själv i intervjuerna?
Jag träffade Carina Bergfeldt innan hon skulle börja. Jag kände mig så utvald. Jag tyckte det var jättekul. Jag tycker väldigt bra om henne som utrikeskorre, och tycker hon är jättebra.
Hon kontaktade dig för att få råd?
Mm. Ja. Så vi träffades, och då var det en av hennes frågor. För henne kommer det väldigt naturligt att berätta om sig själv och ta in sig själv. Men hon hade fått höra på TV att de hade sagt att nej, du ska liksom inte blanda in dig själv. Men då uppmuntrade jag henne att göra det. För det är liksom hennes stil, och det är, blir mer personligt, och det blir mer levande, och hon mår bättre och så. För egen del så har jag väl gjort det någon enstaka gång. Men inte så mycket, tror jag i alla fall. För att jag lärde mig att intervjupersonerna, de är mycket mer intresserade av att prata om sig själva än om jag kommer dragande om att jag har också barn och de gör si och så. Vad gör du med dina barn? Det är bättre att bara fråga om vad de gjorde med sina barn.
Mm. Precis. Däremot, det jag tycker är intressant här, det är ju vad lyssnarna och tittarna vill ha. Därför att jag tänker i ditt fall då, när du var så pass känd och tog in alla de här gästerna, så kanske också tittarna ville ha mer av Stina. Samtidigt att man liksom lär känna dig, ju mer programmen går, desto mer detaljer kring ditt liv får man också. Det tror jag i alla fall är sånt som är sant för poddare.
Absolut.
Att jag märker att jag har blivit bättre på att liksom berätta lite mer om mig själv, och att det har uppskattats. Lyssnarna har uppskattat att de också, det är inte bara den som kommer till mig som är intressant för lyssnarna. Däremot så kan jag störa mig på det i tidningsjournalistik när man gör så. När man vill läsa ett bra reportage, så får man höra hur journalisten gick på toaletten innan och gjorde ditt och dutt och datt och tänkte det här. Det, av någon konstig anledning tycker jag inte det är lika intressant. Så.
Poddformatet är ju ett intimare, personligare format. Alltså själv, det är inte många poddar som jag pallar, uppriktigt sagt. Därför att de är för babbliga och oförberedda och liksom slafsiga, tycker jag. Alltså många tror att man bara kan sätta sig framför en mick och prata. Det tycker inte jag duger. Men ett väl förberett poddformat, det bygger på att det är lite mer personligt faktiskt. Jag har sagt det till Kristina Görling, som jag har jobbat med mycket. Att, jag har sagt det till henne också. Du måste bli mer personlig. Man vill veta mer om dig. Man vill ha... det är helt enkelt det formatet.
Mm. Vad är ditt råd till mig?
Ja, det är nog att våga mer. Du har väl inte varit så personlig i den här intervjun. Och jag kan tänka mig att du kanske har haft lite kritiska tankar inför som du inte har formulerat. Jag vet inte. Men jag kan tänka mig det.
Du hade gärna sett att du hade fått lite tuffare frågor.
Det hade jag absolut inte haft någonting emot. Det måste du ju klippa bort. Men jag tycker ju faktiskt att det är därför jag är här. Det är ju så himla många som gör poddar nu. Jag har fått ganska många förfrågningar om det. Men jag säger i princip alltid nej. Men jag tycker faktiskt att dina samtal är så intressanta. Så att jag kunde inte låta bli att känna så här, men vad fan ska han prata med mig om? Du pratar liksom med Lena Andersson och Horace Engdahl och Ebba Witt-Brattström och såna intellektuella giganter. Vad fan har jag här att göra? Så jag var nyfiken på vad sjutton du skulle prata med mig om.
Ja. Och vad tycker du att det har landat i då?
Ja, jag förstår ju att du har frågat, du har ju ställt liksom relevanta frågor utifrån att vad har jag gjort i mitt liv? Jo, jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv åt att formulera frågor och ställa dem till olika människor. Har jag någonting att lära ut om det?
Och det får man väl ändå säga, det är väl ganska legitimt att bjuda in dig av den anledningen, eller hur?
Ja, absolut, absolut.
Där tycker jag vi sätter punkt, Stina Dabrowski. Ett jättestort tack att du kom till min podd. Jag har lärt mig jättemycket av dina böcker och jag vill rekommendera alla varmt att läsa dem. Stinas möten och Stina om Stina och Konsten att intervjua heter den andra boken. Jättefina böcker.
Tack så hemskt mycket.
Du har lyssnat på Stina Dabrowski i avsnitt 36 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Jag har fått många fina tips från er lyssnare och nästa avsnitts gäst och ämne kommer från ett tips av en lyssnare. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @BenjaminElfors. Tack för att du lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.